Kan en avgörande händelse definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver Soluret heter Jasmine Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 112. Soluret spelas in i tidningskvarteren i Stockholm och görs i samarbete med Rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Mays Sylvan. Mays växte upp i Palestina, där leken blev livsviktig när situationen kändes som svårast. Som ung startade Mays en cirkusskola och idag är hon biträdande generaldirektör på Clowner utan gränser. Det var inte förrän i vuxen ålder som hon fick lära sig om apartheid. Och det satte ord på vad Mays hade upplevt hela sin uppväxt. Här kommer Mays.
Så, men då tycker jag att vi kör, Mays.
Let's go.
Varmt välkommen till Soluret.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, tack.
Du har cyklat hit, sa du?
Jajamän.
Det är ambitiöst.
Det är kallt, men det gick.
Från Årsta?
Från Årsta hela vägen hit.
Ja. Mm. Du är ju biträdande generaldirektör och ansvarig för Clowner utan gränsers internationella verksamhet.
Exakt.
Kan du berätta om ditt jobb och vad du gör för någonting?
Mitt jobb gör ett stort del av mitt liv faktiskt. Jag älskar mitt jobb. Varje gång jag träffar någon, jag vill bara inte sluta att berätta om mitt jobb för att det är en stor del av mitt liv faktiskt. Vi jobbar med psykosocial hälsa för barn framför allt, men också människor i utsatthet runt om i världen. Och det gör vi via konst och kulturella uttryck. Så vi jobbar med artister där vi använder de här former av konst för att bidra till ett förbättrat psykosocial hälsa. Det är det.
Det är ett otroligt viktigt arbete, verkligen. Mm. Och särskilt i dessa oroliga tider så blir det väl ännu viktigare också.
Verkligen.
Men svårt kan jag tänka mig.
Ja. Och vi kommer alltså med ett gnista börja med att spela en föreställning i området där det finns inga möjligheter för barn att uppleva någon upplevelse som gör att det väcker fantasi, glädje, humor, drömmar. Och vi kompletterar efter det här med workshops och även utbildningar för personal som finns på plats och jobbar med barnen varje dag för att de ska få verktyg att kunna ha lekfullhet i sina program när vi inte finns på plats.
Ja, men vi pratade om det innan, att humor och att få ha roligt är så otroligt viktigt. Ännu viktigare i svåra tider, tänker jag. Just för att det är så helande och det är ett sätt att klara av utmaningar och svårigheter.
Exakt. Alltså jag har så många också minnen från min barndom. Jag är född och uppvuxen i Palestina och det var, minns jag, en period när elen gick av. Då vet man att det någonting kommer att hända. Det ska bombas eller så. Och jag minns att mitt på natten när det händer så springer hela familjen till ett rum. Det är med bärande väggar runt omkring. Och så sitter hela familjen där och har en filt. Varje person tar sin filt med sig. Och så vet vi att nu ska vi leka hela natten lång. Att vi haft mina föräldrar liksom levande ljus och börja att leka en lek för att inte tänka på det som händer utanför, men bara för att ge oss trygghet. Och det funkar. Det är det som jag tänker på när det är svåra tider. Att wow, tänk att sådana små stunder, lekfullhet, det gör att man kan verkligen överleva.
Mm, jag förstår det. Du föddes 88, den 18 januari, exakt, i Jerusalem.
Ja, det är 40:e dagen av första intifada var det. Alltså mina föräldrar bodde i Ramallah som är 15 kilometer bort från Jerusalem. Min mamma åkte till Jerusalem för att föda oss där hon haft sin liksom, läkare och allt. Ja, jag har en tvillingsyster. Vi föddes. Hon är 5 minuter äldre än mig. Men hon behövde vara kvar i inkubatorn för några liksom, timmar till eller så. På grund av att hon haft liksom, gul i ansiktet. Och
gulsot.
That's it. Så de övertygade mina föräldrar att de skulle åka med mig hem och komma dagen efter för att hämta henne. Och sen blev det utegångsförbud. Och det sköts på varenda person som rör på sig på gatorna. Så de kunde inte åka tillbaka och hämta henne på 5 dagar. Och det här liksom för mig när jag hörde den här historien. Ja, alltså vi har inte känt av någonting eller märkt något. Vi var bara bebisar. Men nu när jag har blivit mamma och funderar på vilket liksom smärta som föräldrar kan leva under de här stunderna. Det är fruktansvärt. Men livet går vidare och vi är tillsammans, eller var vi blev tillsammans och uppvuxet jättefint och har världens finaste föräldrar.
Ja, vad fint.
Rent objektivt, va?
Ja. Och du har en bror också?
Jag har 2 bröder och 2 systrar. En bror som är äldre, syster äldre, och sen har vi en lillebror som är yngre än oss. Okay. Och vi 2, så 5 barn.
Ja. Dina föräldrar, vad jobbar de med?
Min pappa var tandläkare och min mamma var skolrektor. Jobbade med FN, med UNRWA, som liknar UNHCR. Men det är just specifik organ för att arbeta med människor på flykt från Palestina. Så hon jobbade hela sin, liksom, med människor på flykt internt i Palestina.
Okej, okay. Ja, intressant. Mm. Så det känns som att du har liksom den här kampen för era rättigheter också med dig i blodet, om man säger.
Man kan säga så. Mm.
Men hur kommer det sig att du föddes i Jerusalem?
Mina föräldrar bodde i Ramallah. Och Jerusalem, alltså gränsen, var öppet. Jerusalem, östra Jerusalem, är huvudstaden av Palestina för palestinier. Så det var bara 15 kilometers avstånd. Man kan föreställa sig, det är bilavstånd att åka. Men nu, efter allt, så är gränsen stängt. Människor, alltså jag har palestinska papper, palestinsk pass och så. Och man kan inte åka till Jerusalem utan man söker om tillstånd och massa med processer och så. Så jag kan inte åka till Jerusalem nu. Även om jag har svensk pass också, det är palestinska passet som gäller där. Och det är intressant att se utvecklingen. Jag minns att vi åkte till Jerusalem under min barndom. Det är en lång historia, men också jag kommer ihåg hur liksom gränsen stängdes. Det var bara barn som kunde åka, inte liksom de som är myndiga och så vidare. Vi var tvungna, jag och min tvillingssyster, att åka till Jerusalem själva under vissa tider. Jag kan berätta senare om det, men när min bror satt i israeliska fängelse och så. Man kunde åka innan och sen man levde utvecklingen och nu är det totalt stängt. 15 kilometers avstånd.
Ja, det är så sjukt alltså. Men kan du berätta lite om din uppväxt och hur den var?
Ja, jag har alltid varit glad vad jag minns. Jag och min tvillingssyster, jag tror att vi haft varandra och mina föräldrar gav oss tillit och eftersom vi var 2 hela tiden tillsammans, gick till skolan, olika aktiviteter och så. Så de var bara, slängde oss på någon aktivitet och kom och hämta oss efter några timmar. Och vi vill inte gå hem, vi vill leka lite till eller vi vill göra något annat och så. Så vi har alltid varit aktiva, både fysiskt men också läste jättemycket, deltagit i massa med aktiviteter. Alltså jag minns efter skolan. Vi har spelat teater, gick på liksom kurser här och där, spelade basket både på skolan men också med en klubb. Dansade med danskompani och det är en stor del av vårt liv. Och vi var också duktiga på skolan, båda 2. Så det var också att, ja, det gick ganska smidigt och jag tror att vi har haft tur att vi har haft varandra helt enkelt.
En trygghet att ha varandra.
Exakt. Alltså jag känner också att vi har fått så mycket kött på ben, våra personlighetsdrag, reflekterar så mycket, också ibland analysera tillsammans. Att jag kände att jag haft någon att reflektera med hela livet och fundera över saker och ting liksom på djupet men också liksom högt och lågt. Det var verkligen ett privilegium man kan säga.
Vad fint. Mm.
Nu är vi i 2 olika länder men vi är ganska nära.
Hur känns det då när man har så starkt band med någon och så kan man inte umgås på samma sätt?
Ja, tufft ibland. Jag minns under pandemin har jag haft så mycket hemlängtan och så. Men ändå veta att det finns någon som älskar mig obegränsat någonstans.
Ja.
Oavsett, det är det finaste som finns faktiskt.
Jag har ju förstått det som också att under tiden du växte upp parallellt med ett aktiva liv och så pågick det ju oroligheter och ni hörde bombningar och visste om att det var konflikter och det liksom blev ju en del av er vardag.
Mm. Jag har försökt häromdagen att tänka på mitt allra första minne av ockupationen. Och jag tror att, jag kommer inte ihåg om jag var 4 eller 5 år, men jag minns att jag gick till affären som är ganska nära där vi bodde för att köpa chips. Och på vägen hem så passerade en militär jeep, alltså fordon, israeliska soldater. Och jag blev så rädd att jag gömde mig bakom ett träd. Alltså trädet var ett litet träd och jag är säker att folk kan se. Men jag kände mig alltså jättetrygg att jag kramade det här trädet jättemycket. Hoppades att de inte ser mig. Jag var så rädd. Det var mitt allra första minne. Men sen är det att man ser alltså militären konstant. Framförallt om man åker mellan städerna. Jag minns där min farmor bodde. Det är ett by som är utanför Ramallah. Och varje gång man åker för att hälsa på, då passerar man massa med checkpoints och man ser bosättare, alltså ett område där ett konfiskerat mark där det byggs hus och det är bara för israeler. Och man ser hur det växer och växer. Och vi har, liksom min pappa haft mark där med olivträd där och så som blev bara tagen och inte får åka dit och plocka oliver och så vidare. Så det här var ett alltid liksom. Det fanns hela tiden. Också att just den här, när jag blev också lite äldre så började jag att resa ännu mer. Om man bor i Ramallah så man ser inte riktigt ockupationen på samma sätt. Man kan ibland säga att det känns som att man lever i en bubbla. Det finns allt där. Skolan, aktiviteter, liv, krogar, vad man vill. Liksom. Det finns. Om man bor bara där, man ibland behöver inte tänka på ockupationen. Men så fort man liksom åker mellan städerna så syns det direkt. Och det är också tydligare i andra städer förstås. Men checkpoint, jag började undervisa i Jenin, en annan stad. Och det är, man vet aldrig, man åker iväg 3-4 timmar i förväg för att man vet inte hur lång tid vägen tar. Det kan ta bara 1 timme eller det kan ta 4 timmar beroende på soldaterna och checkpoints. Man behövde ibland bara stå där stilla och vänta tills soldaterna känner efter att nu får ni passera en bil i taget, göra stora köer. De vill att folk ska bli irriterade och så.
Psykar liksom.
Ja, och det är liksom att ja, men då var jag kanske 19 eller 20 år och bara se en soldat eller flera soldater som är 18-åringar som bara vill bara provocera och känns bara man vill inte heller liksom prata med någon som har vapen eller så. Så det är bäst att man är tyst. Så jag minns att jag har läst de flesta böckerna på de här sträckorna, liksom sitta och vänta. Och sen började vi också jonglera när det är en lång kö. Jag och min kollega bara, okej, nu går vi här och väntar och jonglerar. Så vi blev också bra på att jonglera. Och så, att man försöker att hitta. Men det är, man ser folk som är verkligen irriterade och man blir helt tokig. Och det är panik och stress liksom är en vardag. Folk röker jättemycket i Palestina. Och det är en stor del beror på att man har så mycket stress och ångest. Jag är glad över att jag har inte behövt ta det här medlet så, utan hitta andra sätt för att ventilera och få ut. Och jag tror att det är en hel del av de här aktiviteterna eller fokusera på något annat som hjälper mig. Och det är just därför att jag tror så himla mycket på aktiviteter för barn. Allt från teater till dans till liksom läsa, rita, arts and crafts, alltså you name it. Det känns som att det är verkligen ett verktyg som jag upplevde att det har hjälpt mig jättemycket att liksom flytta min fokus, min frustration till något som är jättekonstruktivt faktiskt. Så, Och det är det som jag gör nu. Och jag försöker också, utöver liksom jobbet och de program som vi driver så, men också hemma med mina pojkar, att använda samma saker, hitta på, pyssla, vara fysiska, klättra tillsammans, leka och så.
Det kreativa.
Det kreativa, ja.
Mm. Ja, jag förstår det. Jag tänker det som du berättade här med de här checkpoints och hur man anpassar sig till den här ockupationen. Man är ju maktlös. Jag kan tänka mig att liksom man känner sig förminskad och liten.
Ja, och det är också intressant för att jag kände under någon period att det här var normalt. Det var helt okej. Okay. Att jag kände mig, ja men jag måste acceptera att jag är liksom en mindre människa till någon som har vapen eller till någon, liksom till israeler allmänt. Jag kände mig alltid liksom, aha, jag måste acceptera det på något sätt. Och jag minns även den stunden som jag bara öppnade mina ögon och såg saker och ting på ett helt annat sätt. Det var när jag och min man, då min pojkvän, Kaspar heter han är svensk. han ville åka med mig till Palestina för första gången den vägen som jag tar. För att han brukade komma och hälsa på via Tel Aviv. Att man flyger direkt till Tel Aviv, till Israel. Och så åker man buss, komma till Jerusalem och sen en annan buss till Ramallah och så. Men han ville ta samma väg som mig och vi åkte tillsammans. Man måste åka först till Jordanien och sen ta flera bussar, olika checkpoints, olika liksom kontrollmoment för att komma till gränsområdet i Jeriko och sen tar man buss till Ramallah. Och just den här sträckan, jag menar mellan Amman i Jordanien till Jeriko, det tar så mycket tid. Det är alltså 1,5 timmes bilresa om man åker liksom direkt. Men med alla checkpoints, alla passkontroll, alla momentum där och så. Man räknar med en hel resdag. Och det var för första gången som jag kunde se saker och ting från hans liksom,
perspektiv.
Och det var, alltså det här är helt sjukt. Är det på riktigt? Alltså det här. Och hela tiden var frågor på frågor, sitt och vänta i obestämd tid, man vet ingenting, man har ingenting liksom. Och bara att det är stress och förnedrande och man vet aldrig, okej, okay, man räknar verkligen med en hel resedag. Man kan inte liksom ta flyg samma dag eller så, det är omöjligt. Och det var första gången som han bara ser saker och ting och reflekterar högt. Och jag bara tänker, aha, är det här inte normalt? Wow, just det, okej. Okay. Mm. Och då började det att klicka att det här verkligen är något som jag har levt liksom mer än 24 år med det och tänkte på som normalt. Och samma resan också, åkte vi till Hebron, en annan stad i Palestina. Och där var det också första gången som jag hörde ordet apartheid. Och det var också sjukt för liksom att jag kände mig bara, ja, jag kunde inte sätta ord på det. Att jaha, det fanns ett ord som var apartheid. För att då minns jag att vi var, det finns en väg, alltså en liten trottoar som är alltså stängsel runt omkring hela vägen. Det är för palestinien att gå igenom. Och sen bredvid är det en hel gata som är öppet. Det är för israeler men också utlänningar, icke-araber eller palestinier som kan gå på. Och jag var van att gå den där vägen, alltså så är det liksom och så. Och Kaspar ville, nej men jag går med dig, herregud. Det är omöjligt att jag, svensk blond, ska jag gå där och du ska gå. Alltså det är, jag kommer med dig. Och jag minns att han blev kallad av soldaterna där, att varför går du där? Ja men jag går med henne, och varför går hon där? Är hon inte liksom med dig? Vi var tvungna att visa papper. Aha, nej men du går där och du går där. Han var nej, jag går med henne. Och det var första gången efter att vi har passerat. Det var lite, jag sa till Kaspar, men det är, we don't argue, vi går. Och efter det liksom när vi har åkt därifrån, så det här är helt, alltså det är apartheid, det är på riktigt apartheid. Vad är apartheid? Och då förklarade han, det var första gången som att, såklart, nej men gud, jaha, just det. Och sen läste jag mer och Sydafrika och allt och bara förstod, alltså gått all in. Och det var alltså helt, att något som är helt normalt eller något som jag har levt med, att jag har börjat liksom, nej men det här är sjukt, det sjukaste är att det var normalt och det är inte liksom något som man ska acceptera så.
Hur kändes det att komma till den insikten?
Men jag kände att det gav mig lite styrka att känna att det här är, nej men jag kan våga och säga att det här är apartheid. Det kallar det för något. Att säga att det här är inte okej. Okay. Ockupationen har funnits och det var alltid orättvist. Men man kunde inte göra något åt saken. Nej. Jag minns jag åkte till Belgien och gjorde en praktik där. På ett ställe för cirkusproduktioner. Och jag minns att det var roligt en dag för att alla visste att det kommer en israelisk artist och ska göra en residence där, och det är jättekul. Då får vi se liksom mina kollegor där. Ah, det blir spännande att se en palestinier träffa en israel, liksom. Det är jättekul och så. Och jag minns att det var första gången för mig att prata med någon israel som inte haft liksom soldatuniform. Man är van att prata med israeler som är soldater på checkpoints och bara svara på frågor och that's it liksom. Men sen aha, jag hörde att du är från Palestina och du har varit med och startat en cirkusskola, jättekul. Men vi kanske kan ha ungdomar från Israel som kommer hit till Belgien med palestinier liksom från cirkusskolan som tillsammans kan kanske sätta ihop en föreställning och turnera med den här i Europa. Jag tänkte, fin tanke. Och sen, vad händer sen? Ska de åka tillbaka och de israeliska ungdomarna ska sätta på sig sina soldatuniform och göra sitt militärtjänst och förnedra sina palestinska peers på checkpoints eller så. Jaha, vad menar du? Ja, men det är alla behöver göra det här, eller hur går det till och så? Ja, men det är liksom Israel, vårt land, och vi måste liksom göra det här. Och det kändes som att konversationen började. Jag kände för första gången att jag kunde ställa frågor tillbaka. Att jag kunde konfrontera på något sätt och se det som finns i mig. Och han liksom ställde massa av mig frågor om cirkusskolan och mig och så. Och sa, vet du vad? Jag vill ta min chans här. Mm. Att det är första gången att jag kan också ställa frågor. Jag vill fråga dig. Fråga. Aha. Har du gjort ditt militärtjänst? Ja, det självklart har jag gjort det. 3 år. Var har du gjort det? I Hebron. Och Hebron är bland de liksom mest drabbade områden. Man kan läsa, det finns också en dokumentär på SVT, man kan se, som heter Hebron faktiskt.
Okay.
Som berättar så mycket om det. Men, och jag blev lite, 3 år i Hebron. Mm. Då vet du vad soldater gör där och hur de behandlar palestinier och så. Och han blev så irriterad. Vad menar du? Okej, men i alla fall, det var fint. Det är första gången att jag träffar en palestinier i mitt liv, sa han. Och sen frågade jag, men du har gjort ditt militärtjänst 3 år i Hebron. Och det finns hur mycket palestinier som helst. Är jag den första som du ser? Och då fattade vi båda två att, och det var, jag hoppas att det var en klick. Att för honom att det var första palestinier som jag ser som en människa.
Precis.
Och jag hoppas att det har gjort något där och då. Men han undvek mig under hela den perioden han var där efteråt. Och för mig kände jag mig som att jag har gjort min röst hörd. Det kan vara en droppe i havet att man börjar se palestinier som människor. och så vidare. Men jag fick styrkan liksom efter alla de här reflektionerna av resan med Kasper. Av att läsa på mer, att veta att det här är orättvist. Att man kan konfrontera och det finns sätt att prata med människor. Det behövs inte vara med våld eller så. Men man kan göra sin röst hörd.
Men det låter som att han saknade empati och förståelse.
Ja.
Alltså han ville inte förstå ditt perspektiv, känns det som.
Ja.
Och då tänker jag kanske det är ett försvar för honom.
Det kan vara.
För att han ska liksom rättfärdiga det som han gör, om man säger.
Exakt. Ja. Nej, men vi kan prata om det hur mycket som helst. Det finns också en jätteintressant dokumentär som heter Anti-Defamation League. Som gjorde av en israelisk journalist som berättar om hur ungdomar växer i Israel och vilken narrativ som man försöker att plantera så mycket för att kunna se palestinier som mindre värda. Det är okej att behandla dem på ett oschysst sätt.
Man hjärntvättar dem.
Mm. Och jag tänker att alltså jag som palestinier och alla mina kompisar och alla som jag känner, man vill bara leva som människor.
Såklart.
Ha lika värde. That's it. Man vill inte utplåna den andra på något sätt, utan man vill bara ha samma rättigheter. That's it.
Jag har både palestinska och judiska vänner i Israel. Och jag har inte varit i Palestina, men jag har varit i Israel på bröllop.
Mm.
De bor i Haifa och i Nazaret. Och inför vår resa så var det ju jättenoga med kontroller och sådär, att man hade med sig en inbjudan. I och med att de är palestinier,
mm.
så märkte man att det var liksom extra hårda kontroller på oss, och man skulle visa den här inbjudan och så vidare. Liksom, vad är syftet med resan och allt det där. Och sen när vi kommer dit till flygplatsen, det var liksom första gången som jag upplevde den här makten med militär.
Mm.
Och det var så tydligt. Och också den här segregationen blev väldigt tydlig när man åkte runt i Israel och liksom mellan städerna, att man såg den här uppdelningen mellan, okej, okay, här bor israeliska judar, här bor palestinier. Och det var så, alltså det judiska området var jättefint och flashigt och liksom rent, och så har vi arabiska communities där det är liksom, ja, primitivt, och ja, det blev så tydligt när man åkte dit, när man såg den här segregationen.
Ja, och man pratar om att liksom försöker att visa, men de är araber, de är stökiga, mm. fast men det är, man satsar inte på samma infrastruktur eller sophämtning, för att det är under liksom samma municipality, eller men som väljer bort vissa områden på grund av det här. Det stämmer. Och sen har jag också så många kompisar som hälsar på eller så. Och då är det så fort de nämner att de ska till Ramallah eller har vänner i Palestina, då blir det VIP-behandling. Man ska sitta och vänta i evigheter, och det är just den här att man ska skapa en oförglömlig upplevelse så att man känner att nej, hit vill jag inte komma igen.
Ja, på något sätt.
Mm. Jag har hört så många historier om det. Men också jag tänker på östra Jerusalem, där det är liksom många palestinier också som bor där. Det är samma saker där. Det är diskriminering. Alltså palestinska myndigheter får inte liksom ta hand om infrastrukturen där. Det är Israel som inte tillåter, och de finns under liksom israeliska ansvar på något sätt. Och där är det också att de väljer att inte, ja, vill att folk ska bara känna att vi orkar inte med det här, att de vill att folk ska bara dra därifrån. Och det är samma saker på Västbanken. Det är delade i område A, B, C. A under liksom palestinska kontroll, och sen B är det gemensamt på något sätt, och C är det under israeliska. Fast det är Västbanken. Och det är samma saker, communities eller byar eller så som finns under israelisk kontroll, ockuperade helt. De får inte göra någonting alltså med infrastrukturen. Man måste alltid söka om tillstånd från Israel, som de får aldrig göra. Så det blir att man måste, ni har byggt en extra byggnad här eller en extra rum. Ni måste liksom demolera huset, annars gör vi det, och ni måste betala liksom, och massa med sådana saker. Och det är också intressant, för att Svenska kyrkan eller ACT Alliance, alltså en samling för kyrkor i Sverige, som har bevakat, har varit liksom följeslagarprogrammet heter den. Det är svenskar som har åkt och bevittnat vad som händer mot mänskliga rättigheter och skrivit rapporter om det och dokumenterat den och så. Och det är så mycket som händer i Hebron, östra Jerusalem, också de här områden som är C-område på Västbanken. Och allting finns, så det var intressant just innan den 7 oktober. Vi haft en föreläsare som hade precis kommit hem från Palestina, Israel, som skulle föreläsa och berätta vad hon har varit om med, vilka saker som de har sett som kränker alltså barn, för att vi fokuserar vårt arbete med barn, så vi ville få mer. Och det var förskräckligt, alltså det är hemskt. Och då minns jag att jag frågade, och vad gör ni med alla rapporter och dokumentationen? De finns någonstans, så att när palestinier vill ta saker och ting till, när det blir palestinsk stat och man väljer att ta det här till rättegången, så finns de här. Men det finns inget intresse för något land eller någon grupp eller så att göra något. det här har pågått länge, det här programmet, så man kan också leta och se mer.
Men när ni växte upp i de här parallella världarna, ändå har de här aktiviteterna och försöka leva ett inom citationstecken normalt liv trots ockupation och den diskriminering som ni blev utsatta för. Hur förhöll sig dina föräldrar till den här situationen? Var det något ni pratade om hemma? Eller var det mer så här, nej, vi måste leva på som vanligt och hitta en acceptans i situationen?
Ja. Politiken har vi alltid pratat hemma. Nyheterna alltid på. När vi var barn lyssnade på mina föräldrar när de pratade med grannar, med kompisar och så. Så det har funnits alltid. Och det är samma liksom saker, att det är tydligt att det är en ockupation. Min pappa har varit i fängelse innan jag föddes, men det är nyligen också som jag fick höra vad han har varit om med i fängelset, liksom vilken typ av tortyr och vilka saker som man absolut inte under internationella lagar och regler inte får göra och så. Sådana saker har vi inte pratat om när vi var barn, men det var också att han var i fängelset för att han tillhörde någon politisk parti som ville samma saker, att det ska vara samma rättigheter för alla. Man får inte kämpa för det här under ockupationen. Jag och min tvillingssyster var 13 år gamla när min storebror försvann. Och det var, alltså mina föräldrar, man såg panik i dem. Och de försökte hålla i min liksom fasaden att det kommer att lösa sig. Men de var så stressade att min bror har inte kommit hem dagen innan och vet inte vart han var och ingenting. Men sen efter några liksom advokater och letandet och så var han i ett israeliskt fängelse. Dagen innan hade han åkt till Jerusalem utan tillstånd för att hans favorit DJ, techno-DJ, någon artist skulle spela. Han ville så gärna se den, så han åkte illegalt till Jerusalem. Och han blev tagen där av militären och på vägen dit, eller jag vet, jag kan inte detaljer. Men han var 17 år gammal och han satt där i fängelset i ett helt år innan de tog honom till rättegången där, för att han var inte myndig då. Så de väntade tills han fyllde 18 år.
Så han satt i häkte, man säger, ja, under ett års tid.
Alltså. Exakt. Och sen efter det var det att för att han var illegalt i Jerusalem, han hade serverat kaffe i någon begravning av någon politiker någon gång, hjälpte till där och liksom att man hittar på anledningar. Och så var han, ja, han satt ett år till, då satt han där 2 år i fängelset. Och då var det ingen som kunde besöka honom. Det var i ett fängelse som heter Askalon, det är precis bredvid Gaza, området bredvid Gaza. Ingen kunde besöka honom som myndig person, för att man kan inte åka och ta sig in i Israel om man har liksom, ID och så. Så det var bara jag och min tvillingssyster som kunde göra den här resan. Jag minns den där tiden, det är den tiden som jag kände att jag blev vuxen på något sätt. Jag kände mig att jag har blivit, jag fick stort ansvar. Jag och min tvillingssyster ska åka en dag innan till Jerusalem själva, sova där hos en bekant till familjen och sen ta oss genom Gamla stan till Röda Korsets bussar som skjutsas de som ska åka och besöka, som har som ordentligt liksom besök möjligheterna för anhöriga som har anhöriga i alltså palestinier i israeliska fängelser. Och att vi gjorde den här resan helt själva. Jag minns också när vi kom till fängelset för att besöka, man fick inte liksom beställa, man liksom måste visa sitt ID-kort och berätta att jag vill besöka den här personen och så vidare, och så får ansöka om det några, en halvtimme innan och så på plats. Och vi har inte haft ID-kort för att vi var inte myndiga. Så vi behövde att leta någon som sitter där. Om de är två vuxna som ska besöka samma person. Snälla, kan du beställa att du ska besöka vår bror så att vi kan se honom. Den som är med dig kan ansöka till er liksom person och så. Att man hittar liksom hela tiden. Man visste inte, kommer vi kunna träffa honom eller inte. Men sen också, jag minns när vi kom fram varje gång så är det att man ska kroppsvisiteras. Ibland var det alltså olagliga sätt att man tar på kroppen. Man behövde ibland ta av sig. Och då visste jag inte att man får, alltså jag, det är min rätt att säga nej. Det räcker att jag har gått igenom den här apparaten. Mm. Eller liksom så, man vill inte bli tafsad på eller så.
Såklart, det blir som ett övergrepp.
Exakt, och det visste jag inte då. Så det, de här liksom minnen kommer att, oj när jag tänker på det, oh, gud vad obehagligt det var som 13-åring liksom. Så ja, men det kändes som att när man kämpar och biter ihop och blir ledsen men ändå liksom att träffa storebror och berätta hur mycket alla saknat honom och vad vi gör liksom att, ja, och han berättar hur hans dagar är, vilka böcker han försöker att läsa liksom, och ja, hur livet går och försöka att ta all det här, det är liksom 45 minuters besök som kändes, gick så himla fort. Och efter att man har gjort det, då glömmer man lite grann det som jobbiga som man har varit om med. Och så åker man hem och så ska man skicka liksom, vidare, förmedla all den här känslan till föräldrarna som är bara, hur var det? Berätta allt liksom. Yeah. Och saknaden av föräldrarna och liksom och så. Att vi var den här länken liksom mellan båda två kändes som ett jättestort ansvar. Och jag minns liksom mina föräldrars blick. Det var en ceremoni att komma tillbaka. Nu ska vi sitta och äta. Och ni ska berätta allt. Och liksom och se bara den här gnistan i ögonen. Bara att som är blandat med tårar. Och bara glädje över den här. Alltså man nöjde sig med den här små stunden.
Ja, gud. Hur hade han det i fängelset?
Ja, det kändes som att när jag reflekterar om det. Att han också hade längtat efter dessa stunder jättemycket. Så han visade bara glädje och att han måste visa liksom, jag mår bra, ni ska inte vara oroliga. Och det här macho-grejen som...
Han visar sig stark, ja.
Ja. Men det är att jag minns när han gick ut, det var att han var en tyst låten. Han har, alltså jag berättade innan, han ville festa och vara på techno. Han var den mest busiga partykille. Och att komma ut efter 2 år, han var... till sig själv under en hel period liksom känner att om det droppar lite vatten ur kranen, han blir helt tokig och bara det var jobbet för honom, alltså man märkte direkt att han var påverkat och jag tror att det har påverkat honom, men nu är han tillbaka till den glada killen och så, men ett litet papper fick vi av honom första gången vi besökte honom som han smugglade ut ur fängelset till oss. Och där var det en liten minne från när han satt i häktet. Och det var att han berättade om första dagarna var i en cell. 1 meter gånger 1 meter. Det var en blöt täcke som han fick. Och en flaska med vatten i. Han kunde välja om han ska dricka vattnet. Eller hälla ut den för att kissa i flaskan. Annars finns det ingenting annat. Och hälla den på golvet där han kommer att sitta eller sova. Så det var under några dagar. Inte såg solljuset och så. Det är den här enda som jag fick veta om de jobbiga stunderna där. Men jag kan föreställa mig att det var andra stunder och andra saker.
Ja, såklart. Men jag tänker allt det här som ni har varit med om och är med om.
Mm.
Alltså... Det måste skapa så mycket ilska. Alltså man måste ju bli frustrerad och arg. Och hur orkar man med det här förtrycket?
Mm.
Vad gör det med människor? Och hur kan man leva med det?
Ja. Alltså det är ett kamp som fortsätter för att bara berätta att vi vill leva i frihet och ha samma rättigheter som alla andra. Det är det första, att man ska inte tröttna på att säga det här om och om och om och om. Det andra som jag också tänker med, jag har många kompisar från Israel. Jag jobbar med The Freedom Theater i Jenin, palestinsk stad och Jenin flyktingläger. Som var skapad och startades av israeler som ville att ockupationen ska ta slut, att hjälpa till på något sätt eller att göra... Alltså det finns också israeler som vill ha fred. Så vi pratar så mycket också om det. Och det senaste som händer i Gaza. Jag delar så mycket på sociala medier. Inte vad jag eller palestinier vill och tycker. För att det känns att det tas inte på allvar på något sätt, utan jag delar bara vad israeler och vad judar, deras röster blir tystade, eller att media inte plockar hur de ser på saker och ting. Vad är lösningen? Också Jewish Voice for Peace till exempel. Ett stort rörelse. Alltså jag är så ledsen också över hur media inte berättar om alla dessa röster. Mm. Det behövs inte vara palestinier. Eller om man ser liksom, i Gaza, det är Hamas. Man litar inte på det här eller där. Ta andra röster och lyssna på dem. Så vad jag gör är att jag delar också de här rösterna.
Vad kände du när du fick höra om Gaza och de nya attackerna?
Mm. Jag har kollegor i Gaza. Med Clowner utan gränser, vi har ett projekt sedan 2018 och 19 i Gaza och Västbanken. Det är med flickor och kvinnor som är på flykt redan. Och det är många av liksom, kvinnor och flickor som vi möter. De har redan trauma och drabbade sedan tidigare bombningar och så. Och de kollegorna som finns i Gaza, de flesta är psykologer. Kvinnliga psykologer som vi jobbar med. Så jag fick panik och jag har fortfarande ångest och stress och försöker höra av mig. Vi hörs. Nu har jag bara kontakt med 2 personer av de 13. Jag vet inte och de vet inte vad som händer med kollegorna, men också med de som vi har jobbat med och mött innan och så. Men det är fruktansvärt. Ingen bor hos sig. Alla har flytt 4 eller 5 gånger. Sist är det en av dem som jag är i kontakt med. De var 28 personer i en lägenhet. De flydde liksom flera gånger och så hamnade de hos en släkting där de delar lägenhet med 28 personer i en lägenhet. Och i förrgår blev de 60 personer i samma lägenhet. Alltså, man kan inte föreställa sig någonting. Och de har det bra. Hon säger, jag har fortfarande mina närmaste liksom, familj. Ingen har gått bort av dem. Det är liksom mor, bror och moster som har gått bort med 1 eller 2 barn till dem. Men inte mamma och pappa eller närmaste familj. Så hon känner ändå att hon har det bra. Men det är fruktansvärt. Varje gång vi hörs så hör man det här oväsen, eller man hör i bakgrunden att det händer saker. Och konstant det låter zzz, det är en dronare som bara filmar konstant. Ja. Så, men också på Västbanken händer det massvis med saker som är ingenting att jämföra med det som händer i Gaza, men ändå. Och om jag ska gå tillbaka till min barndom på något sätt. Som jag berättade att jag dansade, spelade basket, gick i teaterskola och så. Men sen började vi en grupp kompisar och vi bestämde oss att vi ska börja med cirkus. Och har startat en cirkusskola. Så vi började att lära oss cirkus och vi bjöd också artister från överallt i världen att komma och lära oss. Så jag minns i alla fall den första föreställningen som vi skapade. Vi ville berätta om Palestina också. Vi ville så gärna liksom göra något konstnärligt, att man använder konst för att berätta att vi finns. Och vi kallade föreställningen Circus Behind the Wall. Och spelade den och faktiskt vi turnerade med den i så många länder i Europa. Och fick så mycket uppmärksamhet. Och det var att, jag går tillbaka till den här biten att kultur kan användas också för alltså uttryck. Man behöver inte skrika, alltså man kan göra det här. Men också man kan säga det på ett konstnärligt sätt. Så konst och kultur, det är ett sätt. Med cirkusen så har jag lärt mig och undervisade cirkus. Det är därför jag åkte till Jenin till exempel och jobbade med kvinnor och flickor faktiskt i Jenin men också i Hebron. Så det är därför jag började att resa mer och mer på Västbanken än att bara bo i Ramallah och så. Förra året åkte jag till Palestina till Jenin. Det var en training for trainers, alltså för kvinnor som också ska bli facilitators inom det här programmet som vi driver i Mellanöstern. Och en av dem sa till mig, jag vet vem du är. Jag bara, aha. Så, du, 10 eller kanske mer, 14 år sedan, du var här i Jenin och lärde oss att jonglera. Okay. Och då såg jag dig, en lärare bland 4 stycken killar som var lärare. Och jag kände, hon vill jag bli som henne och jag vill bli lärare. Oh. Och nu är jag lärare.
Wow.
Hon var lärare. Jag blev så glad.
Ja, men det var ju verkligen en bekräftelse för dig. Ett erkännande att du når ut.
Verkligen. Jag gick bara tänkte tillbaka till den där tiden när jag läste och träffade flickor och barn och undervisade och allt det där. Och kände också det här att jag vill jobba med mer och mer med flickor och kvinnor i Mellanöstern. Det vill jag så gärna göra. Och just med kultur och konst. Och nu driver vi en stor verksamhet i Mellanöstern just med flickor och kvinnor, mest på flykt. Men det är i hela Mellanöstern. Och en del av det är i Palestina. Och det betyder så mycket för mig. Jag är så stolt över det här programmet.
Varför är det så viktigt med just flickor och kvinnor?
Alltså, jag tänker på mest också på Hebron, om jag ska bara reflektera. Det är bosättningar finns överallt, ockupationen. Det är väldigt oroligt hela tiden. Konstant är det stress. Det känns som att det enda sättet att överleva eller leva, det är att vara närmare familjen och acceptera de koder som finns. Det blir så konservativt, extremt konservativt, och det finns mindre och mindre utrymme för flickor och kvinnor för att man måste hålla ihop för att kunna överleva. Och det kändes som att just att säkra platser för flickor och kvinnor fanns inte. Det är inte i hemmet på något sätt. Man måste leva inom ramen på liksom de här outtalade regler eller konservatism eller så. Och man behöver utrymme för att kunna vara sig själv. Och det är det som vi gör. Att jobba med kvinnor och flickor där de kommer en gång per vecka till det här stället. Där de kan vara sig själva, hitta din inre, men också arts and crafts. Eller uttrycka sig via teaterövningar. Öka självförtroendet, öppna upp för vad jag vill göra i livet. Dela med sig av sina berättelser. Om någon har varit utsatt till någonting så känner man att det finns en grupp här som kan stötta mig. Öppna upp och prata om sina rättigheter och stötta varandra. Det är så många kvinnor och flickor som har valt att göra saker på ett helt annat sätt. En kvinna sa att nej, men jag vill gå tillbaka till skolan nu. Jag vill faktiskt bli något och inte bara vara hemmafru. Så hon gick och gjorde sina studier igen, liksom gymnasiet med sin dotter samtidigt, och ville nu gå högskola, utbildning och så vidare. Och bli lärare, och en annan vill bli något annat. Så att man inte känner att det är för sent nu, liksom så, utan nej, tvärtom. Hitta vad de vill göra. En grupp kvinnor till exempel har bestämt sig för att cykla för första gången. Det gjorde de också, förverkligat det. Att man har makt över sig själv och kan bestämma och känner att det finns en grupp som kan stötta sig.
Och hur viktigt det är med förebilder också.
Exakt.
Att det många gånger kan vara avgörande.
Alla som faciliterar de här träffar är starka artister, eller också i Gaza var det psykologer som är förebilder. Och då tänkte jag var tydligen en förebild sedan, och nu är det flera andra. Det är verkligen jätteviktigt att det gör så mycket effekt utan att man vet om det. Alltså jag visste inte om den här kvinnan till exempel, att wow, har jag gjort det här? Det visste jag inte. Men det gör så mycket tydligen. Som med cirkusskolan minns jag i Palestina. Jag var så glad, men gjorde otroligt mycket och ville så mycket. Så jag lärde mig cirkus, undervisade jag cirkus, spelade jag, producerade jag, sökte medel, nätverkade med flera cirkusskolor runt om i världen, skickade artister för att lära sig, liksom, alltså allt. Och då kändes det att, men gud, det är så mycket. Jag måste välja en sak, jag kan inte allt det här. Och då valde jag att okej, jag är inte så rolig och bra som artist. Ja, men så jag kommer inte att komma mer än så. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag kan vara bakom kulisserna. Så jag satsade på att fokusera på producentlinjen. Så jag åkte till Frankrike och pluggade där, gjorde masters i cultural management. Och sen jobbade mest med det. Och jag träffade Kaspar då, han var cirkusartist, min man idag. Via cirkusskolan också i Palestina. Han var där på ett projekt som vi drev tillsammans på Västbanken. Han säger att man ska vara bra med chefen. Nu är vi gifta. Har två barn. Ja, men han flyttade också till Palestina. Sen när jag åkte till Frankrike, han följde efter. Sen till Belgien, han följde efter. Sen tillbaka till Palestina, han följde efter. Efter några år ville han tillbaka till hem till Sverige. Så det blev att, okej, efter 5 år, jag följer med. Det var jättetufft i Sverige.
Vad visste du om Sverige?
Att det var kallt. mycket kanske visste jag. Hur avancerat det var med sociala systemet, att det finns system som fungerar, att det är bra med vård och vad heter det, education,
utbildning.
Och jag har varit i Sverige flera besök. Jag och Kaspar har varit liksom flera gånger. Så jag känner att det är verkligen ett fint land. Mm. Ja, det finns också, den sociala biten var lite tufft för mig att komma och inte känna någon. Det är svårt att skapa nya liksom, vänskap. Alla håller sig till sina små cirklar. Jag hade inte kontext i början att det är inte liksom att jag kan lära känna folk på jobbet eller så. Men då satsade jag på språket. Jag körde intensivt, liksom gick i SFI-motsvarande. Det var SIFA, svenska intensiv för akademiker. Det var något program. Och det var liksom från 8 till 1 varje dag. Och det var att jag lärde känna många människor där. Och de är fortfarande mina kompisar efter 10 år i Sverige. Och det var där jag har mitt gäng, mina tjejkompisar och så. Och sen så småningom sökte massvis med jobb. Jag kände att jag är färdig med skolan. Alltså jag gjorde min utbildning för företagsekonomi i Palestina och sen master och sen liksom allt. Jag vill inte plugga mer. Jag sökte massvis med jobb här i Sverige. Jag fick ingenting och var så deprimerad. Men har nätverkat lite grann, körde några projekt med översättning, dokumentärfilmen, startade företag, gjorde små saker, små liksom uppdrag här och där. Men till slutet hamnade jag på Clowner utan gränser. Det var också ett tillfälle som jag såg någonting, ett projekt i Libanon för att skapa material som hjälper integrationen av syriska barn på flykt i Libanon för att integrera sig i skolor genom lek. Så jag har kontaktat Clowner utan gränser och har kommit i kontakt med dem och körde det här projektet. Och sen efter det har jag följt Clowner utan gränser här. Och sen såg jag att den ansvariga för internationella verksamheten skulle bli generalsekreterare och generalsekreteraren går vidare till något annat. Så jag sökte tjänsten, den lediga tjänsten, och jag fick den och nu är jag där.
Hur känns det?
Jag är överlycklig. Alltså det är ett drömprojekt på en drömorganisation. Det är otroligt att vi jobbar jättemycket, och alltså civilsamhället och ideella sektorn. Man jobbar dubbelt och trippelt så mycket. Man ger så mycket. Det är lätt att man blir utbränd, men jag känner att jag är så nära verksamheten och när jag ser resultaten så känner jag mig så tacksam över att kunna göra något så här fint och bidra till en bättre värld. Det betyder så mycket för mig och det gör att jag vill göra ännu mer. Jag har också minne från varje projekt eller varje land. Jag minns Nigeria. Det var 2019 som jag var där med artister som först spelade en föreställning för barn som är internally displaced. Det betyder att de är interna flyktingar. Men folk tittar på föreställningen och skrattar jättemycket och barn är så glada. Och jag ser bara ett barn bland alla dessa barn som tittar bakåt, inte på föreställningen. Liksom tittar lite fram och sen igen tillbaka. Jag tänkte, vad är det som han tittar på? Han var lite orolig och jag blev lite rädd för att tänka om det är någon självmordsbombare eller något som kommer att hända. Vi har gått i en high-risk-utbildning, hur man ska bete sig. Jag blev lite orolig i början och så. Men sen efter föreställningen gick jag till honom och frågade, vad är det som du tittar då där bak? Och han sa, men det är min pappa. Aha. Ja, det är första gången jag ser honom skratta i hela mitt liv. En 6-årig pojke ser sin pappa skratta för allra första gången. Alltså att man förstår då hur man är så sliten som en förälder och inte kan vara närvarande och är bara arg och besviken och ledsen hela tiden. Inte kan visa en liksom lugnande känsla eller ett leende. Att han ser sin pappa skratta för första gången är en livshändelse för den här pojken. Och jag bara gick där och bara grät och kände att första gången jag såg min pappa gråta kommer jag ihåg. Men det här, alltså det är när man är ovan. Men för den här pojken var det precis tvärtom. Tänk alltså livet. Och jag tänker på Indien också så mycket. Första gången Clowner utan gränser var i Indien var 2014. Spelade föreställning för barn som föds och växer upp på Red Light Districts. Det är mammor som trafikeras eller tvingas i prostitution. Det är hemskt. Men att se, det finns barn som gömmer sig under sängen när mamma jobbar. Så vi har samarbetat med en lokal organisation där och samlade dessa barn. Och vi spelade föreställning för dem första gången då. Sen året efter, en artist som ville tillbaka dit har liksom åkt och spelade igen. Och barnen kunde föreställningen utan till. Vi kommer ihåg det från förra året. Och sen ville barnen att deras mammor ska komma och se föreställningen efter några år. Och den här lokala organisationen har hjälpt till. Mutade faktiskt bordellägaren för att mammorna ska kunna komma en stund. Och mammorna var helt, wow, det är första gången att för dem också skratta med sina barn och ha deras barn i famnen och liksom titta tillsammans och så. Och året efter så ville de här några tjejer, men vi vill också spela. Så vi satte igång med en veckoträning för dem. En grupp tjejer nu som fortsätter. Och nu från att back in the days att ställa en fråga, vad vill du bli till en flicka när du blir äldre? Och då det var att jag vill bli en madam. Det är den största liksom som man kan komma där. Ansvarig för andra prostituerande kvinnor. Men nu är det, vad vill du bli? Jag vill bli artist. Eller jag vill bli kock. Jag vill bli att man har öppnat en hel annan värld för dem. Och nu är de där. Vissa av dem är 18 år. Och de har under de senaste 3 åren spelade föreställningar. Den här lokala organisationen har hjälpt till att öppna det kontot till dem så att alla pengar går där. Så att när de fyller 18 kan de betala sin undervisning och gå vidare i livet. Och vi är där. Så de här stunderna gör stora saker. Alltså wow. Så jag är så såld. En av de här tjejerna är nu assisting director på Clowns Without Borders India som vi har hjälpt och stöttat nu att det ska bli av. Så man blir bara stolt och känner att det här är det bästa i livet.
Otroligt viktigt arbete ni gör. Alltså. Just när man får höra alla de här historierna. Och, ja, man blir rörd.
Det är därför jag älskar mitt jobb.
Ja, jag förstår det.
Som gör ett stort del av mitt liv.
Ni har också 2 barn.
Ja.
2 söner.
Ja.
Jag tänker din erfarenhet och din historia. Det är ju deras historia också.
Mm.
Hur har du förhållit dig till dem? Nu när konflikten har blossats upp igen. Och...
Ja. Jag minns första gången vi skulle åka med dem till Palestina när de kunde prata. Kände att nu är det är den här vägen mellan Jordanien och Palestina som man ska ta. Som kontrolleras av Israel. Och det är första gången för dem att de kommer att se militär, de kommer att se vapen, de kommer att se saker och ting på det här sättet. Och det var en orosmoment också för mig. Att jag vill att de ska omgås med mina föräldrar och min syster och vara där. Och samtidigt att veta att det här kommer de att se och fråga om. Så jag minns att jag var så orolig. Och vi pratade om det. Jag berättade om ockupationen och så. Det är helt okej, vi kommer att se det här, vi kommer att se passet. Vi kommer att kanske behöva sitta och vänta och tog all underhållningsmöjliga saker och så att det ja. Och det gick bra. Min äldsta son, han ställer ganska ofta frågor. Men nu med Gaza och med det som händer så i början var jag gick in i ett rum och stängde dörren och bad Kaspar ofta att liksom vara mer närvarande med barnen och så. Det var jättetufft i början. Men sen har jag valt att prata med dem och berätta att jag kan vara ledsen nu. Det här händer. Mina kollegor i Gaza, jag berättar om deras namn och så. Och det här upplevs det. Och det går inte att missa heller på nyheterna. Så de har börjat lyssna om det. Och vad är det som händer? Och jag har berättat om liksom Hamas har gjort det här och Israel gör det här. Och vad är fel och rätt och hur ska man tänka? Eller hur jag tänker. Mm. Och att kriget kommer aldrig att leda någonstans. Våld kommer aldrig att leda någonstans. Det enda som man måste kämpa för är att alla ska leva i fred och alla ska ha samma rättigheter. Att vi försöker att prata om det. Och ibland säger jag att jag känner mig ledsen just nu. Jag kan inte prata om det här eller något annat. Eller jag vill vara i fred och så. Det känns som att de har fint empati också. Att jag får kramar och det är okej, mamma. Det kommer att gå bra och så. Att, det känns att jag får vara mig själv.
Ja.
Och samtidigt att de vet vad som händer. Vi går och demonstrerar ibland tillsammans. Jag har pratat med också skolan att berätta det att jag kommer från Palestina. Det påverkar mig jättemycket. Så det kanske om det är något liksom, om ni märker att det påverkar barnen på något sätt. Att ni pratar med oss så kan vi hjälps åt och så. Mm. Så jag kände att jag har trots allt varit pedagogiskt. Men samtidigt medveten om mina känslor. Och vågade liksom dela med dem så att de förstår att jag inte försöker att knuffa bort dem. Utan det är att jag... Ja, vad som händer. Men det känns också jättefint att de också tänker på men verkligen, kriget, vad kommer det att leda till? Man kan inte göra någon ändring. Det blir ännu värre. Så jag hoppas att också vuxna tänker på samma sätt.
Man skulle önska det.
Mm.
Då hade världen varit en bättre plats.
Exakt.
Jag tänkte komma in på de här stora frågorna.
Mm.
Vad innebär det för dig att vara människa?
Wow. Jag tänker mycket empati. Att känna, det är det, empati. Att vara människa har känslor.
Tror du på ett liv efter detta?
Jag tror att när man dör så har man fyllt det syftet som man skulle göra. Jag tänker inte så ofta på det, men det kan vara att det finns ett syfte i ett annat liv, parallella värld eller så. Så jag vill tro det.
När känner du dig sårbar?
Alltså, mest när jag har massa med känslor som jag inte kan uttrycka, sätta ord på det.
Mm. När känner du dig fri?
Alltså, jag känner mig fri när jag låser mig in i något som jag älskar. Som jag älskar att göra eller tänka på. Då känner jag mig euforik. Jag känner mig fri med vingar.
Vad drömmer du om?
Fred. Jag drömmer om en värld med fred. Inga krig i världen. För att det är inte värt det.
Vad tror du om Palestinas framtid då?
Alltså om jag vill drömma stort, jag känner att det enda lösningen det är en stat för alla oavsett religion, bakgrund, där alla får leva med samma rättigheter. Och jag bara skrattar ibland och säger att man behöver inte kalla det Israel eller Palestina, man kan kalla det för det heliga landet. Då förhoppningsvis alla är glada.
Ja, verkligen. Jag har några antingen eller frågor också.
Mm.
Mysig hemmakväll eller rolig utekväll?
Mysig hemmakväll.
Kött eller grönsaker?
Mm. Grönsaker, men en gång per månad kanske kött.
Ja. Soluppgång eller solnedgång?
Soluppgång. I love it.
Läsa andras tankar eller att kunna se in i framtiden?
Kunna se in i framtiden.
Lyssna eller prata?
Lyssna.
Tack så jättemycket, Mais, för att du delade med dig av ditt liv i Solut.
Tack själv.
För mer information om Clowner utan gränser kan du gå in på clownerutangranser.se. Där finns också information om hur du kan vara med och stötta deras viktiga arbete genom att till exempel skänka en gåva. Och som de skriver på deras hemsida, Skratt behövs som mest, där det hörs som minst. Tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Louise Linderoth. Louise var 10 år gammal när hon drabbades av ett virus som orsakade en ryggmärgsskada. Hon är en hyllad designer och vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med inkludering och att hitta sitt självvärde. Med sitt modevarumärke Loderoth vill hon förändra samhällets syn på normbrytande funktionalitet. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.